Under den här konferensen ska vi uppfylla ett löfte, och det är att vi ska gå igenom Galaterbrevet. Det här kanske är det svåraste brevet eller boken i skrifterna som vi har. Därför att det är det som har använts under tusentals år att slå mot judarna och judendomen. Och Tertullianus, han skrev en av kyrkofäderna att Galaterbrevet, vi vet att Galaterbrevet är skrivet mot judendomen. För att vi ska kunna förstå Galaterbrevet på ett rätt sätt, så måste vi sätta oss in i de historiska parametrarna som fanns i hela den världen. Och utifrån det försöka förstå vad det är Paulus vill säga till galaterna. Och det är ett stort, någonting stort. Man måste vara kunnig både i historia och i teologi och i judiskt tänkande och i judisk halakha och i judisk historia för att kunna förstå hela det här sammanhanget. För speciellt ett sådant polemiskt språkbruk som Paulus använder i Galaterbrevet, det är riktat till en väldigt specifik situation. Väldigt specifik situation som inte går att generalisera. Och det är det problemet som har hänt, att man har använt Galaterbrevet till att generalisera och säga att det Paulus skriver till galaterna, det gäller all judendom. Och det är en helt felaktig utgångspunkt. Och jag ska försöka att förklara lite grann här, så att vi får en bättre förståelse för vad egentligen Galaterbrevet har att säga till oss. Innan vi går in i Galaterbrevet så ska vi studera lite historia och få måla upp en bild av bakgrunden till varför det skrevs som skrevs. Och vi kommer att jobba med det här. Jag tror att vi ska ha 4 sessioner, så att vi kommer att ha tid med det här. Galaterbrevet är alltså det centrala budskapet för den här konferensen från min sida. 4 Mosebok 33:9. De bröt upp från Mara och kom till Elim. I Elim fanns 12 vattenkällor och 70 palmträd, och de slog läger där. Den här bilden med 12 vattenkällor och 70 palmträd, de här två numren 12 och 70, beskriver de två typer av folk som finns från och med Abrahams kallelse och framåt. De 12 vattenkällorna motsvarar de 12 stammarna. De 70 palmträden motsvarar de 70 nationerna som den eviga har skapat, som har förökat sig lite grann. Tanken finns här. Och om vi ser den här bilden framför oss. Israel hade varit vid Mara. Mara betyder bitterhet. Där var vattnet bittert. Och man hade gått under 3 dagar och inte hittat vatten under ökenvandringen. Och de var frustrerade, för det fanns inget vatten. Och så kom de till Mara, och där fanns det vatten, men vattnet var bittert. Det var alltså en bruten förhoppning som de fick uppleva där. Deras dröm gick i kras. Och då kom de till ledaren och började klaga på honom, vilket är en normal reaktion hos barnsliga människor. Man går till överheten och klagar på dem och säger: vad ska vi dricka? Och då ropade Moshe till Hashem, och då visade Hashem honom ett träd. Och då tog Moshe trädet och kastade det i vattnet. Jag vet inte hur han gjorde det, men det gjorde han. Och då blev vattnet sött eller drickbart. Och då fick folket uppleva det här. Och där blev de testade, står det. Herren prövade dem. Och där fick de löftet om att kunna leva i hälsa. Total hälsa. Om de är lydiga buden. Därifrån så bröt de upp från Mara och kom till Elim. De lämnade bitterheten. De övervann bitterheten. Och kom till den här underbara oasen i öknen. Många av oss kanske är någonstans mitt emellan här. Mellan Mara och Elim just nu. I våran vandring. Och jag önskar att under den här konferensen vi skulle komma alla till Elim. Och se det här som Herren har i sitt program för utvecklingen. Det finns i Herrens plan ett program att de 12 stammarna i Israel ska ge vatten till de 70 nationerna. Och det är precis den här bilden som vi ser här. Vi började med det igår kväll, vi restartade här. Och sa det att de nationer, de folk som drar sig undan Israel och judarna, de dels skadar de judarna och Israel, men de kommer också bli skadade själva. De förlorar det här vattnet som finns, som kommer från Herrens ande och Herrens Torah som finns i Israel. Som man gav till Israel för att ges till nationerna i den mån som gäller för dem. Vi såg också igår att den judiska tron har 2 uttryck. Det finns en exklusiv del för det folk som är inne i omskärelseförbundet, det judiska folket. Och det finns en generell del, en universell del som gäller alla folk. Och vi sa också igår att det judiska folket, Israel och det judiska folket, vi ska förklara på det här sättet att skrifterna har 3 ord för att uttrycka förbundsfolket. Först så använder man ordet hebre, och sen använder man ordet israelit, och sen använder man ordet jude. Och det är samma sak. I Italien idag så kallas judar för hebreer. Stämmer det? Sardinien också. Vi har folk från Italien här. Rumänien kallas också judan för hebreer. Och det är så, du tänker samma sak. Hebre, israelit och jude, det är det folket som är inom omskärelseförbundet som gavs till Abraham. Männen som föds inom det folket har plikt att omskäras den 8:e dagen efter födelsen. Kvinnor som föds inom det här folket föds automatiskt som judinnor eller som del av omskärelseförbundets folk. Det här folket är ett begränsat folk. Och den helige vill att det ska vara ett begränsat folk. Det är ett avskilt folk, ett heligt folk. Som är kallat att vara ljus för alla de andra folken. Och då kan man inte blanda upp det här folket med de andra folken. För då går det snett. Och när vi då tänker på hebre, israelit och jude, så är det samma sak i skrifterna och i historien. Så därför så kan man rent teologiskt eller tekniskt sett säga att Abraham var den första juden. När man har begreppet jude som en del av omskärelseförbundets folk. Ordet jude kommer ju från judastam. Och det var ju, det började, ni vet, ni känner till Israels historia när de 10 stammarna i norr blev delade från söder, och då blev södra riket judariket, norra riket var Israels rike, och Israels rike blev bortfört i fångenskap och spritt ut bland jordens alla folk genom assyriska invasionen 722 före kristen tillräkning. Det judiska folket blev kvar, alltså judarna i Judas stam, som var huvudstammen i söder, var den som gav ton till folkets benämning. Så när man nämner folket judar, så finns det ingredienser av de andra stammarna där. Speciellt Benjamin och Levi och Shimon. Och sen kom det andra från andra stammar lite grann under Hiskias tid och andra tider. Och kom ner till Judas vid. De 10 stammarna är utspridda på jorden och kommer att upprättas när Messias kommer tillbaka, som jag förstår det. Men det folk som är kvar inom omskärelseförbundet, det är inte de 10 stammarna, de lämnade förbundet. Herren sa, ni är inte mitt folk. Det vill säga, det finns inget förbund längre. Och de 10 stammarna omskär sig inte. Vi vet ju knappast var de är. Nu håller på, man kan forska och försöka hitta dem och så vidare. Men om de 10 stammarna ska kunna upprättas, så måste de komma in i omskärelseförbundet igen. Annars blir de inte upprättade. Om Efraim ska kunna bli upprättad, så måste han bli jude, inom citationstecken. Han måste komma in i omskärelseförbundet för att kunna bli det här avskilda folket igen. Okej. Det judiska folket då. När vi säger ordet jude och judiska folk, då tänker vi på inte ett etniskt folk. Vi tänker inte på blod i första hand, utan vi tänker på ett förbund i första hand. Ett förbundsfolk som har ett kontrakt, ett förbundskontrakt med den evige. Att vara ett utvalt folk, speciellt folk, med regler som gäller bara för det folket, som inte gäller för andra folk. Att vara avskild innebär att man har speciella regler som gäller bara för de som är avskilda. Som inte gäller för de andra som inte tillhör den gruppen av människor. Inom Israels folk avskilde också den evige Levi stam. Och ibland Levi stam, så avskilde han Aaron och hans söner till att bli kohanim, präster. Och de fick fler regler än resten av folket. Och de var präster inom Israel. Och bland prästerna så fanns det en som var överste präst. Så här ser vi samma schema komma igen hela tiden. Nationerna skapas av den evige. Efter 2000 år, då alla nationer hade mer eller mindre avfallit ifrån den tro som gavs till Adam och Eva och som fördes över till Noa och hans söner, den försvann i stort sett, men det fanns några som fortsatte att hålla fast vid den här uppenbarade sanningen om den evige i nationerna. Men när Abraham utvaldes, så kom den här uppenbarelsen mycket starkare, och det var alltså Herrens kanal till att nu skapa en prästnation för folken. Det innebär att prästnationen har speciella regler som folken inte har. I prästnationen finns det en präststam, Levi stam, som har fler regler som inte gäller för de andra i Israel. Bland leviterna finns det ett avskilt familj, släkt, och det är Arons släkt som har fler regler än resten av leviterna. Bland Arons släkt finns det en man som har fler regler än alla andra på hela jorden, och det är överste prästen. Vi ser systemet komma igen. Och det här är inte för att skapa några slags eliter på något sätt. Ja, vi kan väl kalla, jag vet inte. I Sverige, jag vet inte hur man uppfattar ordet elit. Hur uppfattar man elit? Är det positivt eller negativt? Det beror på sammanhanget. Okej, inom idrotten så är eliten de bästa då. Och det är ju något fint att vara liksom. Crème de la crème. Det här har ju varit ett av anledningen till att judarna har blivit så förföljda, därför att folken tycker att ni tror att ni är bättre och så här vidare, det här avundsjukan och så vidare. Och det kommer ju från Esau och Ismael och allt det här som ligger bakom i familjen. När man då förstår varför Herren har gjort så här, då kan man vända på det och säga, men Herren har faktiskt rest upp människor som är till för att hjälpa, för att välsigna och för att vara till ljus för resten av världen. Och den evige, han gör så, jag har valt ut den. Och den ska bli min utvalde till att hjälpa de andra att komma nära mig, en kanal. Så måste vi se det. Det är någonting positivt med utväljelsen. Det är någonting positivt med utkorrelsen. Det är någonting positivt med avskildheten, med helighet. För det gynnar hela sammanhanget. Det är så den eviga har etablerat hela sitt system här på jorden för att kunna närma sig honom. Därför ser vi den här bilden i Elim där 12 vattenkällor ger vatten till 70 palmträd. Och det finns ingen anledning att palmträden ska förvandlas till vattenkällor. Eller att vattenkällorna ska förvandlas till palmträd. Det finns vattenkällor och det finns palmträd. Det finns judar och det finns nationer. Och den judiska tron, vattnet som kommer ut här nu, är till för alla nationer. Det sa vi lite igår kväll och vi kommer att poängtera det väldigt starkt. Det här är ingen kristen konferens. Det här är en judisk konferens. Det tar lite tid för oss att vänja oss vid tanken. Ja, men det är ju inte så många judar här. Nej, men det finns några i alla fall. Ja, men varför finns de andra här då? Jo, därför att den judiska tron är universell. Den är given till nationerna genom Israel. Problemet med islam och med kristendomen, som vi sa igår, det är att man har försökt hoppa över judarna och skapa sin egen grej. Och då har det inte kommit upp till riktigt det som Herren vill att det skulle bli. Men det tror vi att det kommer nu. Och ni är en del av det. Vi är en del av det. Det här är så oerhört stort. Jag förstår inte riktigt hur Herren har tänkt göra det. Hur han har tid med det. Men han har ju tid. Vi väntar lite grann med Sias. Fixa till det här först. Vi ser den här bilden. Det är folken, 70. Och så Israel, judarna. Det här tankesystemet får vi inte rubba. Så fort vi försöker rubba detta, så skapas det oordning. Då brister hedningarna sin kallelse. Hedningarna, folken bättre att använda. Och judarna brister i sin kallelse. Om judarna går ut och blir som de andra, så förlorar de sin anledning till att de finns till. Därför så har de judiska ledarna satt upp väldigt starka gränser mellan det judiska folket och icke-judarna. Varför? Det är för att bevara folket avskilt. För om juden blir icke-jude, så förlorar han sin anledning till att existera. Därför blir andra religioner som försöker vinna judar till sig det största hotet mot judarnas kallelse och existens. Det ryser, jag vet inte varför. Därför ses kristendomen som ett väldigt stort hot mot judendomen. Varför? Jo, därför att kristendomen vill vinna judar till att bli kristna. Att sluta vara annorlunda. Att äta det som är förbjudet för judar. Att fira högtider som är förbjudet för dem. Och sluta fira det som de ska göra. Och bli som de andra. Samma attack. Årtusende efter årtusende. Och då sätter man upp starka gränser. Regler mot det här. För att skydda folket. Och jag måste säga så här. Kol hakavod le rabbanim. All heder till rabbinerna. Som har lyckats med Herrens hjälp hålla folket avskilt under tusentals år med dessa välsignade regler. Om det inte hade varit för halacha och för regler och för den muntliga traditionen, hade vi inte haft en jude idag. Rabbinerna har lyckats att hålla folket i en ohållbar, mänskligt sett ohållbar situation under tusentals år sedan Israels nation blev fördärvad år 135. Jag menar, från år 135 till 1948 har rabbinerna lyckats att hålla folket tillsammans. Det är ju värd all heder. Som har spridits ut på jordens alla fyra hörn. Nu kan vi säga att det har funnits väldigt mycket assimilering och så vidare. Och så vidare. Många har förlorats ut bland nationer, de har gift sig och så vidare och förlorat sin kallelse. Men ändå så har folket hållit samman, och det är på grund av, tack vare dessa starka regler som finns inom det judiska folket. Traditioner och disciplin och påbud och förbud som har hållit folket samman. En av huvudrabbinerna i Jerusalem berättade att när templet förstördes år 70, då fanns det lika många judar på jorden som det fanns kineser. Det innebar att om judarna hade fått utvecklas på samma sätt som kineserna, så hade det funnits lika många judar idag som kineser. Så vi ser att det har varit ganska mycket attacker mot det judiska folket, som har hindrat att bli så många som kineser. Rent som en normal befolkningsutveckling. Det var det om det. Nu ska vi gå in i historien. Ni som känner till historien vet att Grekland erövrade världen på sin tid. Alexander kallade den store. Gick ända bort till floden Indus. Intog hela den världen då som fanns. Skapade ett hellenistiskt rike. Det grekiska riket. När Alexander dog så delades hans rike mellan hans fyra generaler. Och den general som fick området där Israel fanns, det var Seleukos. Hur säger man svenska? Seleukidos. Det var vackert. Det låter ju inte svenska, men man säger så. Seleukidos. Grekiska. Och hellenismen i sitt tänkande har ett mycket annorlunda sätt att analysera saker än det hebreiska tänkandet. Hellenismens tänkande togs över av det romerska riket, som då krigade mot det grekiska hellenistiska riket. Men inom det romerska riket så hade man även det grekiska tänkandet. Därför kallar man det för grekisk-romersk filosofi, inte filosofi. Det grekisk-romerska kulturen. Tack. Romarna krigade mot det grekiska riket och intog Israels land och hela det området runt omkring. Det var ett världsrike på den tiden. År 44 före den kristna tidräkningen blev Julius Caesar mördad av några konspiratörer som leddes av Brutus och Cassio. Och hans efterkommande var Octavianus, som var en adoptivson. Och han kom från hans mammas familj. Octavianus blev den som senare blev känd som August Caesar. Säger man så? Augustus Caesar. Han var 19 år när han blev gammal. Han blev gammal när han var 19 år. När han fick sin makt som kejsare. Och han proklamerade sig själv som Guds son. Divi Filius. Så inom det romerska riket så fanns det tanken att Guds son finns här på jorden. Och det kan vara intressant att veta det. Sen kom det väldiga strider, speciellt i området Israel. Det var väldigt, väldigt politiska knakade politiskt maktspel, mycket maktspel på den tiden. Och frågan var, vem skulle ha makten? Och när hellenismen kom in i Israels område så ansåg grekerna att deras kultur är det absolut högsta idealet som man kan tänka sig. Man prisade det vackra, man prisade filosofi, fint tänkande och allt det här. Och därför så ansågs alla andra kulturer som barbariska och lägre ställda. Och därför så tvingade man in alla andra kulturer att tänka grekiskt och försöka få dem att bli komma upp till den höga grekiska nivån då. Och då var det många judar på den tiden som började ta in hellenismen i sitt tänkande och försökte att göra en kompromiss mellan den judiska tron och hellenismen. Och då kom det fram judar som Filius från Alexandria och det var ledande personligheter inom det politiska lägret i landet som också började ta in hellenismen. Det gjorde att det skapades många olika judiska grupper. Så den judendom som var under det andra templets tid var inte en smal judendom i sitt tänkande, utan det fanns väldigt många olika grupper. Det har vi talat om tidigare, men man måste påminnas om det här. Det var en pluralistisk judendom. De viktigaste grupperna var sadduceerna och fariseerna. De har ju sin historia varit i de här grupperna. Essenerna var också en viktig grupp, men de var inte inne i det politiska livet, för de drog sig undan. Men de som var i det politiska livet och sökte makten i landet, det var sadduceer och fariseer. Sadduceerna dominerade det religiösa livet i Jerusalem. De var speciellt koncentrerade på templet. Och de ansågs ha auktoritet från Mose att lagstifta och leda det nationella livet. Som vi känner till så var sadduceerna de som inte trodde på det övernaturliga. De förnekade profeterna. De förnekade att det fanns änglar. De förnekade att det fanns uppståndelse från de döda. Allt som var övernaturligt, det var någonting som var utanför deras uppfattningsvärld. De var alltså ättlingar från leviterna. Fariseerna var en annan grupp. Eftersom nu sadduceerna sa att vi har makt att regera därför vi är leviter, då kom fariseerna med en annan bevisföring. De sa att när Moshe gav till prästerna och leviterna en stor auktoritet att regera, det är sant att han gjorde det, men när han utvalde en efterkommande till sig så valde han inte en levit. Moshe var ju levit. Han valde inte en levit utan en från Efraims stam, Jehoshua. Och de argumenterade då, fariseerna, och sa att Esra tog ju med sig judar från Babylon. Och han var ju ledaren, den andliga ledaren på sin tid. Han var levit. Och Esra hade ju fått makten. Och han instituerade många leviter som uttolkare av skrifterna. Men han tillät också andra visa män att komma med och leda folkförsamlingen, den religiösa folkförsamlingen som fanns då. Esra hade en väldigt stor församling på 120 domare. Den stora församlingen. Och därför sa fariseerna, vi kan dra en linje bakåt av auktoritet som är parallell med prästerna och leviterna, vilket var majoriteten av saduceerna. Och den går ända till Mose. Så vi kan göra anspråk på att vi har fått från Mose makten att leda folket. Och då säger de så här att linjen för den överföring av makt att leda går genom Josua. De äldste, som då var domarna och de som vi läser om i Bibeln, i domarboken. Profeterna, som då kom fram till Samuel. Och sen kom den stora församlingen som var under Esras tid. Kom ju de tillbaka till Israel. Och det var den fariseiska linjen. Inom den stora församlingen, de här 120, det fanns ju också ett Sanhedrin på 70. När det fanns tempel så upprättade man ett ledarskap med 70 äldste. Det stora Sanhedrin, så är det på svenska. Stora rådet. Där fanns det ledare från Israels tid och framåt. Och då indelade man under flera generationer, 5 stycken generationer var det, med par som ledde landet. Par utav domare, zugot hebreiska. Saduceerna accepterade inte den här linjen som fariseerna sa, att det är vi som har fått den här överföringen, och inte bara överföringen utav makten, utan vi har den rätta tolkningen av Toran. Vi vet ju det att när Moshe tog emot Toran på Sinai så fick han ju också muntlig förklaring på hur man skulle uppfylla buden. Tusentals praktiska tillämpningar som inte skrevs ner. Och det fördes över muntligt till Josua och så vidare framåt. Och då så gjorde man anspråk på, vi har fått det här från Moshe på Sinai. Och det har förts över muntligen, den muntliga traditionen, den muntliga Toran. Och den är lika viktig som den skrivna Toran. För utan den muntliga Toran så kan vi inte förstå den skrivna Toran, hur vi ska uppfylla den. Och det talade vi om i förra konferensen. Saduceerna förkastade fariseernas anspråk på att ha fått det här från Mose. Och det var ju väldiga spänningar då inom folket. Nu försökte man ju då få makten i landet. Och Rom hade invaderat området, så Rom var den som hade den politiska makten i Israels land. Och dessa religiösa grupper då, ledarna i de religiösa grupperna, de försökte att flörta med Rom för att få makten i landet. Och speciellt var det saduceerna som gick ihop med Rom. Saduceerna var de som allierade sig med romarriket för att få en poliskropp, en polismyndighet, så att de skulle kunna få makten att genomföra sina lagar genom det stora rådet på 70 äldste plus överste prästen. Därför när vi läser i skrifterna om överste prästerna, han var överste präst det året, Hanna och Kaifas och så där vidare. Det var alltså saduceer som hade blivit tillsatta av det romerska systemet som överste präster. Och det var alltså ett korrumperat system. De hade gått ihop med Rom. Det finns olika typer, fanns olika typer av domstolar och äldste instanser. Det stora rådet hade 71 medlemmar, 70 äldste och överste prästen. Sen fanns det andra mellanstora konsilier med 36 medlemmar och mindre domstolar på 3 medlemmar. Och så fanns det också andra auktoriteter som inte var inskrivna som en speciell domstol utan hade väldigt mycket kunskap. De hade studerat och kunde ge råd och lära folket hur man skulle uppfylla buden på ett praktiskt sätt. Och de behövde de här fristående visa männen, fristående chachamim, fristående domarna, de rådfrågades ofta av de andra. Yeshua var en av dem. Han erkändes ju som en mycket vis och kunnig man. Han var inte inom en viss grupp utan han var en fristående auktoritet. Och det fanns många sådana ambulerande rabbiner som åkte genom landet och undervisade folket. Fariseerna hade de här 5 domarna bakom sig, 5 generationernas pardomare som i sin tradition. De första 2 var Jossi och Jossi. Det var under Antiochus Epiphanes, innan Maccabeerupproret. Sen var Jehoshua och Natali från Galileen de 2 domarna som ledde stora rådet. Sen var det Jehuda och Shimon ben Shattai. Och sen nästa generations domare var Avtalion och Shemaya. Och sen var det 2 domare, Hillel och Menachem. Men Mishnan lär oss att Menachem avgick och så kom Shammai in i hans ställe. Och nu börjar vi närma oss Galaterbrevet. Närma oss. Hillel och Shammai var 2 huvuddomare i Sanhedrin. En var ordförande och den andra kallades för Ab. En faders gestalt. Då, det var 5 generationer som det fanns 2 huvuddomare i Israel. Och det kan man ju fundera på om det var bra att ha 2. Det är bättre att ha 3. För när man ska rösta så är det bra att ha majoritet. Och är det 2 så blir det alltid konflikter. Och det var konflikter mellan Hillel och Shammai. Och de levde under decenniet före Yeshua föddes. Så när han gjorde sin bar mitzva i Jerusalem, våra mästare, så var säkerligen antingen båda eller någon av dem, Hillel och Shammai, där och lyssnade på hans svar. Att han var en vis man. Nu var Shammai den högsta domaren. Han var, en av de 2 var högre. Och han var väldigt kunnig i Torah. Men han hade en dubbel strategi med romarna. Å ena sidan så accepterade han att romarna fanns där och liksom spelade ett dubbelspel där. Och det var alltså romarna fanns ju hela tiden i templet. Soldaterna fanns ju där för att övervaka det som gjordes där. Och han accepterar att romarnas soldater skulle finnas där och se till också att högsta domstolens beslut blev genomförd genom romerska soldater. Men å andra sidan så hatade han romarna oerhört mycket. Hillel var inte sån. Det är väldigt stor skillnad mellan Shammai och Hillel. Han var också domare och lärare i Israel. Och var och en hade sin yeshiva. Och de tränade sina lärjungar, sina talmidim. Han poängterade mer avskildhet, helighet och rättfärdigheten från Torah. Utan att försöka använda sig av den romerska krigsmakten för att få igenom sina lagliga diktat. Det var alltså en stark spänning mellan Shammai och Hillel, de två huvuddomarna i Israel. Hillel älskade hedningarna. Och han hade den uppfattningen att ju mer vi lär hedningarna Torah, desto mer kommer de att älska Israel. Och mindre antijudiska kommer de att bli. Det var Hillels tankar. Shammai, och han stod emot att man undervisade hedningarna Torah. Han var helt emot det. Och att man talade med hedningarna om de judiska lagarna och de judiska vanorna. De här tankarna finns idag inom rabbinsk judendom. Shammai och Hillel var ju fariseer båda två. Från Esra och framåt har du den fariseiska judendomen. Inom den fariseiska judendomen så uppstod det olika grupper. Bara bland fariseerna fanns det 7 olika grupper. Och då talar vi inte om saduceerna, sykarierna, esséerna, alla de andra grupper som fanns. Över 20 olika riktningar fanns det inom judendomen på den tiden. Du måste förstå det. Det fanns över 20 olika riktningar. Samfund kan man väl kalla det i kristen terminologi. Men inom den fariseiska judendomen då, så fanns det 2 huvudlinjer, och det var Shammais skola och Hillels skola. Och då var det diskussioner mellan de här 2 olika skolorna eller tänkandena. De hade över 300 olika ämnen som de inte var överens om. 350 olika lagar som Shammai hade annorlunda gentemot Hillel, som Mishnah berättar. Talmud. Shammai till exempel, han sa att man får inte offra första dagen i högtiderna i templet. För det är ju en högtid, det är ju vilodag, så det ska man inte hålla på med att arbeta och offra djur. Och Hillel, han sa, han stod emot det här, så det är klart, det står ju skrivet att man ska offra den dag. Och då första dagen i högtiden när man kom till templet, så var templet tomt. Och det var ju sådana här saker som de då lagstiftade. Vi måste förstå att det här hade väldigt stort inflytande över hela det judiska folket. Shammai till exempel, han sa att när en kvinna som var gift inom ett bigamiskt äktenskap eller polygamiskt, om hon dog, då skulle mannen då, som hade en annan fru, gifta sig med hennes, hon blev änka, så var det ju. Och hon hade varit gift med en man som hade flera hustrur. Om hon blev änka så skulle hans bror gifta sig med henne, sa Shammai. Trots att det var polygami där. Och då sa Hillel nej. Så det här disputer om olika lagar som man kan då, hur ska man tolka Toran? Det var ju egentligen frågan om hur ska vi applicera Toran i våran situation på ett praktiskt sätt. Det är alltså vi talar alltså om laglig applicering av Toran. Och det här är någonting som när man kommer från den kristna världen har lite svårt att förstå. De som jobbar med juridik har lättare att förstå det här. För när vi talar om Toran som är från himlen, så är det inte bara en religiös gudstjänst där man separerar gudstjänstlivet från det vardagliga livet. Där är judendomen, vi måste lära oss av judendomen här allihop, för vi har alla, tror jag här, kanske inte alla, men de flesta fostrade i det här tänkandet att det religiösa livet är en sak och det vardagliga livet är någonting annat. Det måste vi bli av med. När Toran gavs, så gavs den inte bara för att lyfta upp folket andligt, utan för att folket skulle veta hur man ska bete sig i alla situationer. i det sociala samhället. Det finns lagar och regler hur man behandlar sina grannar. Allt detta har vi talat om tidigare. Men om vi tänker i juridiska termer. Här sitter det domare som är vältränade i den eviges Torah, som är lagen given från himlen, för att det är alltså en konstitution för en nation, för ett folk. Vi måste ha regler, vi måste sätta gränser. Är du innanför den gränsen så är det okej, okay. Är du utanför så blir du straffad, för en myndigheten måste straffa dem som överträder gränserna. Och då måste man ju veta, var ska vi sätta gränsen nu då? Och där är ju disputerna mellan dessa domare. Alltså, hur ska vi lagstifta? Vad är tillåtet och vad är förbjudet i vårat folk? Det är alltså juridiska termer, vi är inom juridik här nu. Och jag är inte så bra på juridik, men jag vill lära mig. Problemet då mellan de här juridiska diskussionerna mellan Shammai och Hillel skapade ännu mer spänningar, inte bara invasionen från romarna utan även inom de ledare som fanns i folket. Och folket hade ju mycket svårt, det var en väldigt svår situation. Shammai stiftade 18 regler. Det finns skrivet i Talmud, Shabbat 13b-17a. Speciella regler, 18 speciella regler som gjorde det svårt för en icke-jude att konvertera till judendomen. Hillel stod emot de reglerna. Har ni hört berättelsen om den här icke-juden som kom till Shammai och sa: om jag står på ett ben, kan du berätta din religion? Om du lyckas och berätta den och förklara för mig den och övertala mig under tiden jag står på ett ben, så kommer jag acceptera din religion. Och Shammai, han först iväg. Och då gick han till Hillel då. Och sa: kan du berätta hur din religion är? Och jag står på mitt ena ben här. Och under tiden, om du lyckas och berätta och övertala mig, så kommer jag att konvertera. Så kommer jag att ta din religion. Och då sa Hillel, vad sa han? Älskar din nästa som dig själv. Ja. Älskar din nästa som dig själv. Och resten är bara praktiska beskrivningar hur du ska älska din nästa som dig själv. Är det välkänt att älska din nästa som dig själv? Det var Hillels uppfattning. Han älskade hedningarna. Och han ville hjälpa dem att få tag på vattnet från de 12 källorna. Eftersom Shammai hade makten, huvudmakten, så var det hans regler som drevs igenom i landet. Han gjorde det, de här 18 reglerna, så svåra. Man kan läsa om dem i Talmud. Om det är någon som vill ha dem, så har jag dem här på engelska. Och det gjorde det i stort sett omöjligt för en icke-jude att konvertera till judendom. I stort sett omöjligt. 18 strikta regler. Längre fram, och det här är väldigt viktigt för oss att förstå. För att förstå den judendom som är idag, eller som har varit från templets förstörelse till nu, så måste vi förstå hur det var innan. När vi läser i de apostoliska skrifterna, så måste vi förstå i vilken politisk, religiös situation talades de här skrifterna. Längre fram, efter templets förstörelse år 70, då var det ju en oerhört svår situation för folket. En viktig rabbin, Ben Zakkai, lyckades komma ut ifrån Jerusalem under tiden som romarna hade invaderat och höll på att bryta sönder staden. Han lyckades fly ut genom Jerusalem genom att lägga sig i en likkista. Och de bar ut honom och sa att de skulle begrava honom. Och när han kom utanför så öppnade de locket och han kom upp där. Och då sa de att jag vill tala med högsta ledaren här av romarna. Och då bar han om tre saker, den här stora rabbinen. För romarna höll på att förstöra Jerusalem då. Det var liksom rent kört, så att säga. Och då bad han om att få starta, bland annat att få starta en yeshiva nere i Javne vid kusten. Och starta en skola, rabbinskola vid kusten. För att fostra framtida ledare, fostra framtida domare inom Israel. Och han fick tillåtelse. Så då startades en yeshiva i Javne. Jamina, tror också det kallas det någonstans. Javne. Och där var ju ledarna tvungna att behandla en helt ny situation. Nu har vi inget tempel längre. Hur ska vi hjälpa folket? Nu börjar folket att spridas runt jorden. Hur ska vi kunna etablera våran tro så att inte folket går under? Det var den stora frågan i Javne. Och då hade man ju de här diskussionerna mellan Shammai och Hillel, som då var döda. Vilken halacha ska vi följa? Ska vi följa Shammais halacha? Eller regler? Eller ska vi följa Hillel? Och det var ett jättestort problem. Och då kom en röst från himlen. Bat Kol heter det på hebreiska. En röst från himlen. I det här högsta domstolen för det judiska folket, som sa: Shammais halacha är förkastad. Det är Hillels halacha som gäller. Och det här är väldigt betydelsefullt för oss, för att förstå den situation vi lever i nu. Det innebär då att alla dessa strikta regler som Shammai drog upp för folket, som gällde under Yeshua och hans lärjungas tid, de förkastades utav himlen. Men inte allt, utan det fanns en annan linje som då kom från Mose och framåt i den farisiska tolkningen, som gick genom Hillel, som accepterades. Och enligt den här händelsen då beslutade alla rabbiner från och med då, nu är det Hillel. Om det finns diskussion mellan Shammai och Hillel i våra lagtolkning, så är det Hillel som har företräde. Hillel, man ska säga. Det innebär då att när man då läser våran mästares diskussioner med fariseerna, när han attackerar fariseerna, då måste vi fråga: vilken av de sju grupperna attackerar han? Attackerar han allihop, alla fariseer som grupp? Eller attackerar han en specifik tolkning inom fariseerna? Vi måste också veta att då var det mycket diskussioner i vilka halachiska regler som gäller. Till exempel diskuterade man: får man bära en säng inom Jerusalems murar? Får man bära en säng inom Jerusalems murar? Det var en diskussion, det var ingen etablerad halacha på den tiden. Shammai sa: nej, det får man inte. Hillel sa: ja, det får man. Under Shabbat. Tack för det. Under Shabbat. Klart man får bära sängar i Jerusalem. Under Shabbat. Tack för hjälpen. Och då har vi ju den här diskussionen med våra mästare. Gå upp, ta din säng och gå. Stå upp på sabbaten. Ta din säng och gå hem. Då säger några: du får inte bära din säng på sabbat. Ja, men han som helade mig, han sa ju det till mig. Då vet vi det att ja, men det var inte Hillel. Han var inte med på det. Han accepterade det. Och där ser vi att våra mästare accepterar i det här fallet Hillels halacha. Och den blev senare etablerad. Den följs idag. Alltså en erov, ett område där man får föra ut föremål från ett privat område till ett offentligt, om man har gjort ett område, om man har gjort en gräns runt som säger att här är erov, inom detta område får vi bära saker under sabbaten. Så en stad med murar, där får man bära. Det finns en erov runt om hela stan. Man har satt en gräns. Här är erov, och då får vi bära saker mellan husen och gå på gatorna och bära väska eller någonting. Inte tyngd så att man jobbar, utan man får bära objekt med sig under sabbaten. Det var Hillels halacha som då fick övertas senare då. Det innebär då att när vi läser Paulus brev till Galaterna, då måste vi ha den hela bakgrunden, hur den situationen var när Shammais hus var det huset som var det som hade makten när det gäller lagtexter och lagstiftning i landet. Och när han då säger ert hus ska stå öde, vilket hus talar han om? Och till vilka talar han? Jag tror han talar om Shammais hus. För det var Hillels hus som blev det som tog över makten i Israel sen. Han talar inte om templet. Ja, Gamliel då, som var Paulus store mästare. Gamliel var en av de absolut högsta rabbinerna på den tiden. Han var Paulus lärare. Gamliel var lärjunge till Hillel. Och det innebär att Gamliel fick från sin läromästare Hillel kärleken till hedningarna. Och Gamliel förde över det till sin lärjunge Paulus. Och på den tiden så fanns det redan etablerat, och det var sedan flera hundra år tillbaka. Nu vet vi inte riktigt hur långt, men det står om det i Talmud, i Mishnah, i Gemara, Sanhedrin 56. A. Står det så här: våra rabbiner lärde oss. Och när det står så i Talmud, så i Talmud måste vi förstå att Talmud är en diskussion mellan olika domare. Man har ett ämne och så diskuterar man det. Och då säger någon så här är det, och då säger någon annan nej, så här är det, och så säger någon annan nej, så här är det, och så säger någon tredje ja, ni har rätt allihop, så här är det, och så vidare. Det är Talmud, med en liten förenklad förklaring. Och sen kan det komma uttryck som men våra rabbiner lärde oss, står det i Talmud. Vad betyder det? Jo, det betyder att det här är någonting etablerat inom vår judiska tradition. Det här kan vi inte tumma på. Det är någonting som redan finns, och det kan vi inte ändra på. Och då står det så här: våra rabbiner lärde oss. Det finns 7 bud som gavs till Noas ättlingar. Att etablera rättfärdighet, att förbjuda hädelse, avgudadyrkan, äktenskapsbrott, mord, stöld och äta kött från ett djur som redan lever. Och så kommer Rabbi Hananai ben Gamliel, samma som hade Paulus. Man har också förbjudit dem att dricka blod från ett djur. Och så kommer en annan rabbi och säger, han heter Jidka, han sa: det är också förbjudet för dem att kastrera sig. Shimon la till: och häxkonst är också förbjudet för dem. Rabbi Jose sa: allt som män nämns om i förhållande till häxkonst är också förbjudet för Noas avkomlingar. Det vill säga, du ska inte låta din son eller dotter gå genom eld och så vidare. För de här, och så skriver han vidare, den evige hade ju inte straffat de här nationerna om de hade varit tillåtna för nationerna. Hur kan vi se att det här kommer från de 7 buden, skriver hur kan vi se att de här kommer från de 7 buden? Då sa Rabbi Yochanan, från versen som säger: för i Toran ordet säger eller sägande implicerar en överförelse av ett bud från en generation till nästa, och så vidare och så vidare. Och så har det flera sidor inom Talmud som talar om vilka bud som gäller för Noas ättlingar. Och då är det alltså den generella judiska tron vi talar om, vilka regler som gäller för icke-judar. Och det var någonting som redan fanns under andra templets tid. När Paulus skriver till Galaterna så fanns tanken. Toran med de 613 buden gavs till Israels folk, till omskärelseförbundet. Noas bud, de 7 buden och alla dess derivat gavs från Adam och framåt, och Noa speciellt, där det infördes ett nytt bud av att inte äta från levande djur, för man fick inte äta djur innan. Så nu får man inte äta från levande djur och inte dricka blod. Det var ett nytt bud som kom från Noa. Och framåt, De buden gäller för alla människor på jorden. Här har vi alltså bud för judar och bud för icke-judar. Det här var någonting etablerat från rabbinerna lärde oss. Så det är liksom ingen diskussion om det här. Det lärde sig Paulus. Han hade det i sin skola med i paketet från Hillel, att judarna måste lära nationerna vilka bud som gäller för dem. Och det är alltså frågan om de 70, alltså alla nationer på jorden måste följa de här buden för att vara, för att fungera som nationer och vara rätt. Det här är alltså ett juridiskt system som gäller för alla folk på jorden. Juridiska lagar, rättfärdiga lagar från himlen för alla nationer. Vi tänker alltså inte på någon religiös rörelse i Sverige eller någonting. Det här är lagar som gäller för Sveriges folk, för Sveriges nation. Det gäller för Norge, det gäller för Italien och för Mexiko. Och Polen och Ungern och Chile också. De här sju buden och dess derivat gäller för alla folk på jorden. Och om folken på jorden inte uppfyller dem, så bryter de mot sin skapare. För den evige är inte bara Israels gud, utan han här är skapelsens gud. Han är Adams, Noas och hans ättlingars gud. Därför börjar första Mosebok med skapelsen och alla folks bildande. 2000 års historia. Det fanns ju en gud då, det var inte bara Israels gud, det är alla människors gud. Men det är den gud som Israel tillber, därför kallas han för Israels gud. Och det är den gud som Israel känner, därför kallas han för Israels gud. Och det är den gud som judarna känner, därför står det att frälsningen kommer från judarna. Så utan judarna så kan inte nationerna lära känna honom. Men han tillhör, att han är allas gud. Han är alla nationers gud. Därför måste alla nationer rätta sig efter hans bud och regler. Och då har han har visat rabbinerna vilka bud som gäller för nationerna. Hade du en fråga?
Jag kompletterar just med om juridik. Kan man läsa lagboken i Sveriges lagbok? Den är alltså sådär tjock lagbok. Där finns det alltså lagar som grundar sig på Mose lag, och de lagarna, de ska vi följa. Det som är problemet är idag att man lagstiftar, riksdagen som lagstiftar. Problemet är att man tittar inte på Mose lag längre. De unga politikerna börjar tänka på ett helt annat sätt. Man börjar lagstifta utifrån ett helt annat tänkesätt. Vilket innebär att så länge vi hade de gamla lagarna, så att säga, så var de grundade på Toran helt enkelt. Nu har man lagstiftat tvärtom mot Toran. Till exempel senaste om sexlagarna. Det kommer ytterligare lagar här på de unga politikerna som säger att så här kan man inte göra. Man kan inte döma en löpare eller något sånt här då. Så att risken idag är att vi får en helt annan lagstiftning än vi har. Och därför är det väldigt viktigt att vi beder så att Sveriges lagar blir helt efter det gamla, så att säga.
Bra.
Det finns lagar idag som det är i lagboken, där man dömer en kvinna om hon blir med barn innan hon är gift. Det finns lagar alltså. Det finns en lag. Men den tillämpas inte.
Tack. Vi måste då tänka här att Nu talar vi om nationernas upprättelse. Det är inte frågan om att skapa någon slags religiös rörelse inom nationerna, utan att hela nationen ska upprättas när vi talar om Noas lagar. Det här är liksom en grundprincip. Judarna har sina lagar, nationerna har sina lagar. Och judarna har uppgiften, och det kommer också från Hillel. Han säger att varje jude är ansvarig att undervisa hedningarna de sju Noas lagar. Det står i Sanhedrin 57a. Så när då Paulus kommer, han kommer från Hillels hus, och han har den här uppfattningen att vi har ett ansvar som judar att gå ut till nationerna. Så var det inte lustigt att han blev nationernas apostel. Hashem valde inte någon från Shammais hus utan från Hillels hus att gå till hedningarna och lära dem hur man ska följa Toran. Den lag som gäller för hedningarna. Och när då man ser ordet lag i förhållande till hedningarna i Paulus undervisning, så talar han inte om de 613 buden. Han talar om Noas sju bud och dess derivat, eller rör som ett drygt 150 bud från Torah. Inom nationerna kan det uppstå, eller har det uppstått och kommer att uppstå ett folk, kan vi kalla det, som får del av andligt liv på ett högre plan än de juridiska, sociala och i viss mån religiösa lagar som de Noas sju bud talar om. De som tar emot frälsningen på ett alldeles speciellt sätt, och det är det som har hänt i och med att Messias, Josefs son, kom. Messias, kungen, har inte kommit än. Han öppnade dörren för folken att komma upp på en högre andlig nivå. Och det kommer vi tala om i morgon förmiddag och imorgon kväll. Vi kommer att tala mycket om det här. Hur ska vi förstå den frälsning som kom ut till folken med när Petrus öppnade dörren och Paulus gick ut till nationerna? Det var inte för att nationerna skulle bli judar, utan de skulle röra sig inom den ram som vi har då, de här två typerna av folk, jude och icke-jude, eller jude och folken, Israel och nationerna, de 12 källorna och de 70 palmträden. I de här bland palmträden så vill den eviga att de ska bära frukt och få mycket dadlar, om vi nu talar på det sättet. Då kommer hedningarna upp till en andlig nivå som rör himlen. Det betyder inte att de blir Israel eller att de blir judar, utan att de som icke-judar, som en del av folken, är kallade och utvalda och heliga, avskilda. Så det finns ett avskilt folk bland folken. Och det finns avskilda människor bland folken. De avskilda människorna är en speciell grupp människor. Och kristendomen har ju försökt att göra någonting utav det här, men den har blandat ihop saker och ting. Så man har tvingat judarna att sluta vara judar för att bli kristna på något sätt då. De har misslyckats att hålla kvar det avskilda folket bland folken och samtidigt skapa utvalda bland folken. Och nu kommer vi in till det vi började med igår. En del ser ut att ja, men det här var lite svårt att förstå. Okej. Aleph och Bet, kommer ni ihåg det? I himlen är det Aleph, på jorden är det Bet. Här finns det två, men i himlen är det ett. I det utvalda folket finns det några som speciellt har fått anden från evige. När Messias kom så var det några som speciellt fick ta del av den uppståndelsekraften. Då lyftes de upp på ett väldigt högt plan uppstod i sin ande tillsammans med Messias och sattes med honom i den himmelska världen i Messias Yeshua. Vad hände nu? Jaha. Bland folken så fick de samma upplevelse, andliga upplevelse. Och lyftes upp där uppe i himlen. Och där blev det Alef. Men på jorden är det Bet. Här är det två, men där uppe är det ett. Ser ni bilden? Och vi ska tala mer om det här imorgon. För det här är viktigt att vi förstår det här. Att man är ett i himlen och i anden, eller vad ska kalla det, betyder inte att alla har samma regler. Lika lite som leviterna har ju inte samma regler som de andra stammarna. Men det är ändå ett folk. Så i himlen nu så skapas ett folk av både judar och icke-judar som är ett var någonstans i Messias. Var är Messias? I himlen. Och det här var en uppenbarelse som Paulus fick. Och det här var det som skapade sådan konflikt. För man menade att ja, men då drar du ner det på jorden. Då tvingar du ju judarna att avfalla från Mose och leva som hedningar. Och andra anklagar honom, ja, men då gör du ju hedningarna till judar. Det får du inte göra. Hänger ni med? Är vi uppe där i himlen, då blir det inga problem med enheten. Men är vi här på jorden måste vi förstå, hur ska vi skilja på grupperna? Vissa har vissa regler, andra har andra regler. Utan att det blir avundsjuka konflikter. Och det kommer vi att prata om i den här veckan. Finns det någon fråga här? Ja?
Hur får man ihop det med att du sa igår att så som det är i himlen så ska det också bli på jorden?
Så som det är i himlen så ska det bli på jorden? Ja, hur får man ihop det? Jag tror att Herren kommer att göra det efter de 7000 åren. Efter tusenårsriket. Tror jag.
Efter uppståndelsen så blir det en speciell situation.
Efter uppståndelsen blir det också en speciell situation, ja. Så att den eviga håller på att göra stora saker. Vi måste förstå, dels måste vi förstå historien, är väldigt viktigt att förstå. Och vi måste förstå vad våran uppgift är nu här i det här programmet och det här projektet som håller på att hända. Och det, mitt problem hittills, eller för drygt ett halvår sedan, var att när jag såg inympningen bland de utvalda bland folken, så drog jag slutsatsen, ja, men då är de ju ett med Israel, och det är sant. Men då blir ju konsekvensen då, men om hedningarna som tar emot frälsningen blir inympade i det jordiska Israel, då innebär det att alla regler och bud och det ledarskap som finns bland judarna gäller för hedningarna. Det innebär att hedningarna måste lära sig att följa alla de bud som gäller för judar. Och det blir fel. Det går inte. Det går inte. Hedningarna är inte skapad till det och han är inte kallad till det. Det kan finnas några få bland hedningarna eller bland folken som är kallade att konvertera, vilket vi har sett genom världshistorien och så vidare. Men det här är ingen generell plan för icke-judar, för folken att bli judar. De måste hitta en plats att vara svenskar. Och det här tror jag är det som kommer att ge riktigt genombrott här i landet. Och därför har Herren hindrat lite det här, tror jag. I alla fall i mitt fall. Jag talar för mig själv. Jag tror att vi går samma väg, de flesta av oss. När vi förstår det, att den här rörelsen är i Sverige en svensk rörelse som har som syfte att upprätta det här landet. Som icke är att man kan uttrycka sig att icke är att tvinga svenskarna att bli judar. Men att hitta den judiska tron som svenska. Och ha en speciell kallelse som svensk med judisk tro. Utan att vara jude. Det är mästerverk här. Som behövs till. Det var någon som frågade min pappa. Jag tror att det är bra om vi säger det här. Är du kristen? Nej, jag är inte kristen, säger han. Vad är du då? Ja, jag är mer åt det judiska. Var det så du svarade? Jag är mer åt det judiska. Ja, men då är det sådana här nickedockor då. Nej, inte riktigt så. Visst är vi mer åt det judiska. Utan att vara judar. Vi är åt det judiska. Då måste vi hitta liksom benämningar och så här vidare. Men här håller vi på med judisk tro för icke-judar. Det är kanske fel att säga så. Judisk tro för Sverige. För svenskarna. Och de som har kommit till det här landet. För folken. Judisk tro. I den kallelse och uppgift som Sveriges folk har. Och Sverige har fortfarande på Herrens kalender en viktig uppgift i världen. Jag är övertygad om det. Och jag önskar att Herren fick vända trenden. Ja, ah, Cornelius.
Mm?
Ja. Cornelius var en romersk soldat, ja. Som konverterade. Ja, vi ska tala om det imorgon. Ja, det finns, vi kan säga lite snabbt här, att det fanns två typer av konverteringar. Dels kunde man konvertera och bli helt jude då. Och då accepterade man alla buden. Alla de 613 buden. Men man kunde också konvertera till att bli Ger Hashaar heter det. Alltså en konvertit som är i porten. Och då accepterar man de som kallas för gudfruktiga. Cornelius var gudfruktig. När det står i Bibeln att han var gudfruktig, så hade han inte konverterat till att bli jude fullt ut, utan han hade accepterat de 7 buden som Noah fick och levde gudfruktigt. Och det var Hillel som införde den här tanken, och som kom senare, att de rättfärdiga bland folken, det var de som följde Noas 7 bud. Och Cornelius var en av de här rättfärdiga bland folken som hade konverterat till Israels gud. Han hade lämnat de romerska gudarna. Han hade haft en typ av konvertering i sitt liv och lämnat avgudadyrkan, lämnat det som var orättfärdigt. Och han fruktade Gud. Men det betyder inte att han hade blivit helt jude. Sen när han fick ta del av det glada budskapet om frälsning och upplevelse av anden på ett alldeles speciellt sätt, då blev han upphöjd som romare i den här himmelska världen då. Och fick delaktighet i Guds familj. Och blev en del av de himmelska människorna, om man säger så. Men han blev inte jude. Okej, vi måste sluta kanske. Ja, och den typen av gudfruktiga, de höll sabbaten. Cornelius höll sabbaten. Och han höll kasherot-reglerna, alltså mer eller mindre, inte kanske så strikt som judarna, men han åt inte oren mat. Vi går och djuplodar i Galaterbrevet, och behövs det mycket nåd att kunna knäcka en del nötter. Tack ska ni ha.